qon. I fjell bakka på Gunnholmen, i grunnsen og på kjerringen, så vattnas det i mun. En randig liten venn som gör sig bra på tallriken, den goda fina makrelen, en del av Bohuslän. Västa på med Mejillan, dörje stänger 5-6 fam, dåsen full, den är så grann, måvar kansebund. På Öckerö och Tjörn, i fjällbacka på Gullholmen, i Grunsen och på Kärringön, så vattnas det i mun. En randig liten vän som gör sig bra på tallriken, den goda fina makrillen, en del av Bohuslän. Gaff på kilo tvärs och det, kult makrill ge mig tre, eller skärpi prensare, smått som smakar gott. På Öckerö och Tjörn, i fjällbacka på Gullholmen, i Grunsen och på Kärringön, så vattnas det i mun. En randig liten vän som gör sig bra på tallriken, den goda fina makrillen, en del av Bohuslän. Krog och tungt ska vara på topp, räg och mör om han ska upp, spegel makrill och en kopp, gott med nybakt bröd. Makrill kan en ha till allt, stekt och kokt och rökt och salt, den kan ätas varmt och kallt, du gravad ska vara fet. På Öckerö och Tjörn, i fjällbacka på Gullholmen, i Grunsen och på Kärringön, så vattnas det i mun. En randig liten vän som gör sig bra på tallriken, den goda fina makrillen, en del av Bohuslän.
Du lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.
God kväll och välkomna till NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio. Din livboj i PK-träsket, ljuset i mörkret och beskyddare av gammalt heligt folkvett. Det är onsdag den 23 oktober och det här är vårt 31 avsnitt. Och med mig har jag Elin, Jocke, Pio och jag själv heter Tommy. Ikväll kommer programmet att handla om Kass skola i Kungälv, chockerande, skottlossning i vitt barnfamiljsområde, åldring död efter hygienmiss på äldreboende, man stal mediciner av sin vårdtagare, inbrott och misshandel på Torp köpcentra, förlossningsvården i kaos, glasklart fynd i Uddevalla, uppgörelse på gatan och Bohusläns dyraste soptunna i Bävån. Hur har veckan varit, mina vänner? Vem ska vi börja med? Ska vi ta Elin?
Jo, men det har varit en bra vecka. Jag har plockat svamp. Jag hittade ett rådjurshorn också. Jättefint horn i skogen.
Och så det. Ja. Vad trevligt.
Ja, och massa svamp.
Tog du vara på rådjurshornet?
Ja, då.
Bra. Ja. Var det stort eller var det litet?
Det var ganska litet. Men jag tyckte det var riktigt
perfekt. Hur har smörkniv av?
Ja, faktiskt kan nog duga till det. Eller till ett fint snidat handtag till en, ja, vad ska man säga, morakniv kanske.
Ja.
Mm. Eller lite smycken kanske. Men vet.
Mm. Ja, men det är fina grejer.
Mm.
Ja, vad mycket svamp fick du då?
Mycket.
Mm.
Ja,
kantareller bara? Eller något annat?
Både trattkantareller och gula kantareller. Jag kan ju inte så mycket om svamp, så jag vågar ju inte plocka någonting annat än det jag är säker på.
Okej.
Okay. Ja,
plockar inte de här röda svamparna med vita prickar på? Eller?
Nej, och jag plockar inte de här vita flugsvamparna heller. De höll jag mig borta ifrån. Nej.
Även om de har hört att man kan göra fint avkok på de här röda svamparna med vita prickar på. Och så dricker man det avkoket så kan man gå i bärsärk sen.
Hmm. Det blir nog jättebra. Nej, men... nej, jag håller mig till det jag vågar plocka. klocka. Jag har fått lära mig i alla fall, om min syster påminner mig stup i kvarten. Är du osäker, släng det. Det är inte värt risken.
Ja, precis. Nej, det är en vettig inställning för svamp. Det kan vara väldigt farligt om man plockar fel.
Mm. Och min syster är ju lite av en svampplockargud. Jag vet inte hur hon gör. Hon liksom bara trampar rätt in i skogen och så bara är de där vid hennes fötter.
Det är helt sjukt, för jag är den här typen som aldrig hittar svamp. Jag har varit ute på lite sådana olika expeditioner och letat svamp. Kommer man typ tillbaka jätteglad för man har hittat en kantarell. Så kommer någon annan tillbaka med typ 8 stycken plastkassar fulla med svamp.
Ja. Ja, vi var la ute i någon timme kanske och vi fyllde i alla fall en sån där stor svampkorg. Storleken extra stor. Mm. Så pass stor att vi hade problem att forsla ner den för berget, för den var så tung.
Sådär,
ja.
Ja, det är trevligt.
Mm.
Inget annat?
Nej. Gå vidare tycker vi.
Nej, men då hoppar vi över till PO då.
Ja. Ja, nej, det har lätt. Det händer ju inte så mycket. Jag har ju typ bara jobbat och tränat och så nästan lagat mat.
Nästan.
Ja, hur nästan lagar typ man mat?
Det är ju när jag tar fram något och så kommer kärringen och räddar upp i sista sekund och kanske undrar vad jag ska göra, så tar hon hand om det då.
Okej, okay, och kastar ut det ur köket helt enkelt.
Ja, det är lite så. Jag är lite den som är... Jag lågar väl mat någon gång så, men det blir jag vet inte, 2 gånger om året kanske, eller 3 då, va?
Det kanske är som så att du tycker du lagar mat, men det tycker inte frugan.
Ja, det kan ju vara så. Ska vi bli förgiftade eller inte, liksom? Det...
det men det är bra, Kara ska veta sin plats. Och det är inte i köket.
Ja. Nej, det är ju inte det, va?
Alltså, då kan jag ju lägga den lilla anekdoten att det var jag som lärde min fruga att göra mat.
Mm. Vissa har ju mer feminina drag.
Nej, det har jag inte, för att vad jag lärde henne att göra är väl inte att kalla nyttig mat. Men det har hon börjat att göra nu för tiden. Jag lärde henne typ att steka potäter och sådana här grejer, va? Det är inte det nyttigaste.
Nej.
Ja, det är rätt nyttigt.
Nej, men det finns karlar som är duktiga på mat också. Det finns det. Men det beror ju på hur det ser ut. Jag har aldrig låtit någon av mina tidigare karlar, det låter som jag har haft väldigt många, men aldrig har de fått sätta sin fot i köket. Och när de få gånger ändå har lyckats göra det, så har det bara blivit en katastrof.
Ja. Jo, men du är väl lite... Du är jävligt duktig på att laga mat, om man säger. Du är väl lite översnittet.
Ja.
Så det är kanske inte så konstigt att du väljer att vara den som lagar maten.
Det är ju mitt yrke. Det är,
det är det jag menar.
För att det ska bli ens yrke så måste man ju ha ett intresse i sådana så kallade hantverks- eller konsthantverksyrken.
Ja, det är säkert.
Mm.
Men jag tycker inte att vi behöver sitta här och köra klasskamp nu. Det hör inte till våran tro. Så jag fick dig en turn, Elin.
Klasskamp, ja.
Ja, och könskamp och alltihop.
Ja. Jag vill jävlas lite bara. Får man la göra?
Ja, givetvis. Jag jävlas ju tillbaka nu bara. Jag försöker tränga in dig ett hörn.
Men det går inte så bra.
Nej. Förlåt, PO. Fortsätt då. Du hade något mer där.
Nej, det är inte så mycket vettigt. Kolla lite på dokumentär där. Men kamrat började se lite Communist by the back då. Där, men det är ju som alltid när man ser på dokumentärer. Vet du, man stannar och svävar iväg och ska bara dubbelkolla lite. Och...
Wow.
Ja, trevligt i alla fall.
Jo, men det är väl ett sundhetstecken egentligen att man faktiskt stannar en dokumentär och reflekterar över vad man precis har tittat på, istället för att man bara tragglar sig igenom precis allting och nästan sitter på autopilot i slutändan.
Ja, Jo, man ska alltid vara källkritisk och kolla lite och se lite hur det är. Och, ja, men det är alltid käckt att kolla lite extra och så kan man ju få fram mer information och de bitarna. Va? Så det tycker jag alltid man ska göra. Pausa och kolla lite grann. Det är alltid intressant.
Jo, har man en kamrat så kan man alltid sitta och diskutera när man har gått igenom ett segment också. Det är väldigt trevligt.
Ja, verkligen. Ja, men det var det.
Ja, Jocke?
Ja, det var trevligt. Jag har jobbat och jag har återjobbat.
Ja.
Jag har jobbat så jag har blivit så trött så jag är på väg att somna. Nej, inte nu alltså, men nej, det funkar allt. Nej, jag har faktiskt hållit igång som vanligt och varit ute och gått i naturen och tänkte att då ska jag göra samma sak som jag gjorde förra veckan. Jag tänkte vi går där neråt vattnet här och ser där, vet, och så tänkte man kunna se någon sån här liten slingrig sak, alltså ingen ål då som vi pratar på utan en säl. Och helt plötsligt
så fan är det en slingrig sak om jag får fråga.
Ja, en säl är ju ingen slingrig sak, det är ju en ål då, men
ja.
Ja, en säl kan ju för sig slingra sig i för sig, det kan ju nog
också
göra.
Nej, det kan de inte.
Nej, ja. Kan den är verkligen.
Ja, jag kan hugga ut av helsike. Nej, men i alla fall, jag ska titta ut där i vattnet där och helt plötsligt fick jag se ett huvud sticka upp. Och det var ett sälhuvud. Så att, ja, det var givetvis hela kroppen då, men det var bara huvudet som stack upp igen, så det är sälen där ute alltså.
Mm.
Så att, jag tycker det är roligt, så varje gång man går förbi där så tittar man alltid ut om man ser något huvud. Ja, det är ju trevligt att man kan se något huvud där ute, men ja, så sälhuvud då, men
lite havskatt.
Ja, det är väl inte så mycket. Det är väl lite längre ut kanske, men
ja, men de ser ju ut som katter och de är i havet, havskatt. Ja, deras visst. Ansikte påminner ju lite om en katt, tycker jag.
De är så söta.
Precis.
Ja, de ser kul ut.
Ja, det är riktigt söta små liv där. Alltså.
De är inte små, de är mycket större än man tror när man kommer nära.
Ja, givetvis. Men ja, allt är ju i proportion till vissa saker. Va?
Och de har väldigt, väldigt roligt ljud när de brunstar också.
Ja, jag menar, jämför du en säl med en brugt så är de lite små.
Ja,
ja typ. Jag ska inte säga hur en säl låter, för det vet du faktiskt inte. Det, men i alla fall så... Vad sa du?
Rördar, va? Mm.
Ja, jag vet inte hur det låter, faktiskt. Men,
nej, jag tänker inte göra något försök till det. Men,
nej, inte
jag vill minnas att de mer eller mindre brölar.
Ja, alltså det är som en blandning mellan typ en älg och en hund.
Ja.
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 Vi kan beskriva det så. Ja. Och ibland så tror jag att man får in en tupp i det hela också. Så nej, det låter de inte.
Nej.
Så låter de inte.
Ja, jag har fixat ett stort sälskåpsakvarium här inne så det ser jag låtsas att det är en säl. Nej, nu rullar vi iväg. Men sen har jag varit på släktmiddag igen. Populär släktmiddag, vet du. Och ätit så jädra gott. Jag åt kalkon. Så det är ju gott. Och sen fick vi ju den här vanliga, härliga, bohusländska, äkta äggosten också, vet du. Så att varje tugga jag tog så tänkte jag faktiskt på Elin, det var snällt.
Mm.
Ja, jag tänkte på det också.
Äggosmästaren i Bohuslän här.
Vad sa du?
Att jag aldrig har smakat.
Jag har faktiskt vunnit pris för min äggost, så det är så.
Oj.
Ja, det har inte jag gjort, för jag har inte ens gjort någon. Så att jag,
nej, just det.
Man kanske får göra det någon gång.
Ja, jag kan lära dig. Det är inte så komplicerat.
Nej, precis. Nej, så det är väl egentligen det som jag har hunnit med.
Mm.
Tycker jag. Faktiskt. Ja. Och dig frågar jag inte, för du har inte gjort ett jädra duggen.
Jag gör alltid saker, men jag kan inte prata om alla saker jag gör.
Nej.
Jag gör lite saker i skymundan också.
Ja, så att som ingen ser.
Men det gör vi alla, Tommy. Det är därför vi väljer att ta upp det som vi kan prata om. Till exempel,
då blir jag lika tråkig som Jocke att säga att jag har jobbat hela veckan. Alltså, ja, jag tycker att det kan gå utan att jag behöver säga det. Det kan folk förstå vid det här laget att det Tommy kan säga är att han har jobbat. Att det är lika bra att han håller käften.
Ja, men nu gör du det så att...
Ja, men det är ju för att Elin tvingar in mig att säga att jag har jobbat.
Ja, ja. Ja, det blir säkert bra.
Ja.
Så viktigt att jobba, så det är ju positivt.
Ja, ja. Precis. Så, nej, men ska jag prata om mitt tråkiga liv, så jo, jag har jobbat och jag har gjort saker i skymundan och jag har förberett inför att flytta.
Mm.
Så jag har, just nu har jag skruvat ner sängen så att jag har en madrass på golvet. Jag har flyttat in kaninen i sovrummet. Så att för vardagsrummet står alla ihoppackade prylar. Så att jag bor i en ganska tom lägenhet just nu. Ja, jag bor i en flyttkartong, kan man säga.
Mm. Då har jag fixat ett tomrum, med andra ord.
Ja, jag har skapat tomrum.
Ja.
Ja, men det är jättejobbigt att flytta, men det är väldigt skönt när det är gjort.
Jo, det är det.
För annars hade man ju inte flyttat, för det, man flyttar ju för att få någonting bättre.
Absolut.
Och större.
Ja, jo, det blev det också den här gången, så att det är trevligt.
Jag flyttade ju till mindre sist, men bättre blev det ju definitivt. Hä?
Eller alla grejer man har. Ofta samlar man ju på sig så jäkla mycket, så man får ju alltid flytta till något större, tänkte jag.
Ja, men det är ju då man har möjlighet att rensa.
Ja, det är gamla tricket, ja.
Ja, det är då man typ kontaktar varenda välgörenhetsorganisation som finns i förhoppning om att de endast skänker sina, alltså det man skänker till dem till svenska projekt. Typ för svenska hemlösa och liknande.
Mm.
Ja.
Ja, precis.
Mm.
Nu ska jag låta som en trasig skiva och rabbla någonting som ni inte verkar förstå, ni lyssnare. Och det är att vi efterlyser bilder som ni har tagit i Bohuslän. För vi får nästan inga. Men för vi vill bygga upp ett eget litet bildarkiv med bilder som vi kan använda i våra radioartiklar. Och vid radiosäsongens avslut så kommer vi utse säsongens bästa bild, som jag för övrigt leder, tycker jag. Och vinnaren kommer få ett litet pris. Nu ska vi prata om framtidens grushög. Kaffeskola i Kungälv, Elin.
Ja, och Kungälv är ju fortfarande en av våra viktigaste historiska platser, som ni hörde i förra avsnittet när vi ägnade ett helt avsnitt åt Kungälvs historia.
Ja, vi ska inte gräva över fästningen.
Nej.
Den kan få vara kvar.
Men Kungälvs kommun förvånar ju ingen genom att vara bland de sämsta av de sämsta. Och denna gången är det ju då skolan i Kungälv. Vi har ju pratat en hel del om nedskärningarna de har gjort där, och med besparingarna, och var det förra veckan vi sa då att de skulle bygga en seglingsarena istället för de pengarna de hade sparat, som de hade helt enkelt dragit in ifrån skolan och omsorgen.
Ja.
Nu kommer ju resultatet på deras sparande. Skolan, alltså Kungälv som skolkommun, har rasat i skolrankningen. Från förra året så hade vi plats 94 i Sverige, vilket inte är bra, men det är inte dåligt heller. Till plats 250 av 290. kommuner. Och detta är då Lärarförbundets rankning. Ja, vad mer finns det att säga egentligen om det? Det säger sig självt ganska mycket att det går inte att spara på skolan. Skolan,
vilken rank hade Kungälv fått där, sa du?
250 av 290.
Ja, men fan, det är ju ändå bättre än i Dalarna, för de pratar också om det.
Alltså, hur gick det för dem?
De var ju nere, jag tror att 280 var max skolor som var med, och de var på
290, alltså kommuner.
Jaha, ja, men de var antingen på 270 eller 280.
Ja, nej, men det är riktigt illa. Och vi kan ju då jämföra med att vi bara ett snäpp bättre i stort sett än Göteborg, som är kända för att vara kaos när det kommer till skolor. Mm. Och då...
alltså, av rent intresse, om jag bara får göra en snabb utsvävning. Du kanske inte har de siffrorna framför dig nu, men vart hamnar typ de olika Malmöskolorna? Eller de kanske inte ens deltar.
Jag har inte de siffrorna. Alla skolorna, eller alla kommuner i Sverige är med. Jag kan dock säga att det inte gick så bra för Ale kommun heller. Våran grannkommun här då. För de hamnade på 281 plats. Av 290.
Det är dåligt.
Ja, och Lilla Edet var inte mycket bättre de. För de är på plats 269.
Har du några skolor från Dalsland?
Nej, jag hade bara närområdet här faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Dalsland är ju för fan närområdet, tycker jag.
Ja. Men jag hade Ale, Göteborg, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet.
Ingen Uddevalla?
Nej, jag glömde att kolla upp den.
Okay. Ja, jag skolorna bara... brinner ju hela tiden ändå, så att det kan inte gå så bra där.
Nej, fönstren är utslagna.
Ja.
Men, ja... Anna Wedin då,
dyster tid i utbildningssyften i Sverige, eller vad? Ser inte bra ut.
Nej. Nej, men Anna Wedin här är från Kungälv då, skolministern här. Eller utbildningsminister heter det, eller? Utbildningsråd, förlåt, hon är inte minister, hon sitter i kommunen. Nu är jag snurrig som vanligt. Hon försöker ju förklara bort det här med det värsta, bara, men de har ju kollat annorlunda från förra året med statistik och värdesatt annorlunda än förra året. Jaha, och vi är fortfarande bland de sämsta i Sverige. Gör ditt jobb, Anna. Se till att skolan kommer igång.
Ja, men det är så där jäkla typiskt att man försöker alltid skylla bort alltihopa. Det är inget ansvarstagande.
Ja, och så säger hon då att det var ju så det såg ut just då när de gjorde den här statistiken, men läget är ju annorlunda idag.
Det var som en raket, vet du.
Nej, Anna, det funkar inte riktigt så. Det är samma för alla när man gör såna här mätningar.
Ja.
Men de säger att där Kungälv i alla fall ligger bra till, det är ju med lärarlöner och att vi har utbildade lärare. Däremot det som drar ner betyget, det är lärartäthet, resurser till skolan, sjuktal bland lärare och andel barn i förskola.
Mm.
Där ser det inte bra ut.
Nej.
Nej. Så ja, det är ju återigen det här. Vad var det vi sparade på? Jo, vi sparade in, Kungens kommun sparade in pengar på skolan. Och just det som har med att spara in pengar på, det är det som syns nu.
Ja, överarbetade lärare som kan ha lite dumma ungar där i Kungälv. Ni har ju ändå fått en ny segelarena. Det kan det väl vara värt.
Ja, men de ungarna går ju inte i vanlig skola. Nej, de går ju i privatskolorna.
Ja, men ja. Jag tänker ändå att det kan väl vara värt att ha en dum generation för att få en segelarena ändå.
Ja, eller hur? Nej, men det är... Barnen utsätts för otrolig stress i skolan på grund av att skolan är för dålig. Man försöker knä in små barn i stora skolor. Små barn som för det första kommer från landet och inte är vana vid... så mycket ljud och så mycket stök runt omkring sig, utan Kungälv är landsbygdskommun. Våra barn är inte vana vid trängsel. Så det är klart att det blir en stressad situation både för lärare och för barnen. Och det är inte någonting som någon mår bra av, varken barn eller personal.
Nej.
Men jag tror vi lämnar den. För den här gången.
Ja. Ja, tråkiga nyheter i alla fall. Men det är ju inte bara Kungälv, utan det är till och med värre i Dalarna. Och det kan vi ju gotta oss åt lite. Nej,
Fan,
vi ska inte gotta oss åt att våra unga inte får ordentlig utbildning. Va? Det är riktigt tråkiga nyheter. Och det kommer tyvärr bli värre. Det är ju så.
Ja, det blir det.
Och på tal om värre så ska vi gå till lite pang-pang i ett vitt barnfamiljsområde, Jocke.
Ja, det har smullit och hatt sig här i Uddevalla nu ett tag. Ja, det gör det väl för sig varje dag, men... Och det är ingenting att skjuta upp, men nej, det är för jäkligt. Men i alla fall så... Här under natten till måndagen här då, så var det så här att de tyckte väl att det lät lite konstigt där, grannarna i området där. Och de small och hade sig flera skott, och de vill ju inte säga hur många skott det var, för det är ju så pass hemligt, de är ju så hemliga.
Men det var väl ändå mellan 15-20 skott, va?
Ja, det var någonstans runt det, tror de då.
Eller hål som de har hittat.
Ja, de har ju sköte på bilar och sånt. Och även i garage och så. Så att kvart över två på natten till måndagen och larmades polisen till en bostad på Härstad där, och jag tänkte att om det var vart vid Talansvägen, men det är nog Loftvägen där, det ligger i de där husen där borta. Och det som är så konstigt, det är det att där är det ju väldigt vitt område, om man säger, va? Det är ju inga massa haschebarsch som går där borta, om man säger, va? Utan det är ju väldigt vitt, har varit i alla fall. Nu känner inte jag riktigt till det, för jag är
jo,
aldrig där.
Det är ett homogent barnfamiljsområde. Och, ja. Och det kan väl tilläggas, för det lät nästan lite som att de skjutit på måfå när du nämnde lite olika bilar. Men det var riktat mot ett hem.
Ja, det är riktat mot ett hem. Så det var en bil man skötte på. Det var jag som ute och svävade lite grann. Men i alla fall så... Nu är det faktiskt så här att... Och de hade hittat då kulhål på ytterdörren med där då. På just, och så ett fönster. Och så även på garaget där då. Men de har faktiskt gripit en person. Och de vill inte gå fram med vem det är eller någonting sånt där. Men det är en man i 25-årsåldern. Så där. Och det han är ju känd sedan tidigare hos polisen, va? Så det är väl en sån där som jag vet inte, men det är väl något som han har varit och gjort det för, om man säger, va? Så det är, men man ser ju lite grann här nu, om man jämför om med Hovult och Dalaberg, där är det ju liksom fyrverkeri varje natt mer eller mindre, va? Så att, och nu har det liksom kommit till den här änden av Uddevalla, och det är ju faktiskt väldigt oväntat. Man vet ju inte vad händelsen är eller vad det är, om det är något som är uppgjort eller liksom, eller någonting mellan familj och familj, eller ingen aning, det vet de inte än. Men det är faktiskt så här att det är ju den nionde skottlossningen i år i hela Fyrbodal, så att det är, om man tänker bara för några år sedan tillbaka, så var det ju faktiskt inte någonting mer eller mindre, va? Utan det är nu det senaste, det har blivit hela tiden.
Så att, ja, okay. Nu fick vi en liten uppdatering där i chatten.
Ja.
Att familjens hem som blev beskjutet var ju tydligen inte renrasiga svenskar heller.
Nej, men då kan du förklara saken.
Det kan du göra.
Ja. För det var det jag nästan misstänkte. Att garanterat, för det skriver de ut i tidningen och sånt, va? Utan de har ju bara... Eller, ja, de tror väl att det skulle vara si och så, men... Är det rasfrämlingar eller någonting som är, då är det givetvis, de brukar faktiskt kalla det svenskar, men de blir ju aldrig svenskar, så det spelar ingen roll egentligen.
Så det
man får hålla sig, det som jag säger och sagt flera gånger, det är inte tryggt att gå ut kvällstid. Alltså, ska man gå ut och gå, så det är knappt man kan gå ut mitt på dagen. Och det är som jag säger, att man får verkligen se sig omkring, för jag menar, runt buskar och sånt. Man ska ju liksom tänka så när man ute går, att tyvärr är det så att man får titta liksom i buskar och sånt. Alltså, man ska inte leta i buskar, men alltså det kan ju vara en bomb eller vad som de har anlagt, om man säger, va? Det vet man inte heller. Man är ju så otrygg i det här samhället idag, va? Så det är ju ett helsike för jäkligt, alltså.
Vill man känna sig tryggare, så kan man ju gå med i Nordiska motståndsrörelsen också.
Ja, det tycker jag definitivt.
Där man för övrigt kan lära sig lite självförsvar, så man kan ta vara på sig själv och sin familj.
Ja, det tycker jag definitivt.
Det är ju ett alternativ.
Ja, precis.
Att få en tryggare omgivning.
Ja.
Då gör man lite nytta i samhället också. Man sitter inte bara helt passivt.
Mm.
man försöker att göra ändring på riktigt, inte bara sitta och gnälla som en kärring.
Nej, det är inga kärringar här inte, utan de får fasen ta kragen här nu alltså, för nu är det riktigt allvarligt. Man ser ju det att det faller ju mer och mer ut för.
Ja. Jo, men då har vi snart en white flight då ifrån det området förmodligen.
Ja, jajamän.
Kanske folk kan lära sig att man inte ska rösta på samma skit man röstar på hela tiden.
Nej.
Men med det så tar vi en låtpass då, för du var klar va?
Jajamän, jag är jätteklar vet du.
Ja, då är det P.O.s låt, och vad vill du höra P.O.?
Ordens änglar.
Jaså, ja men då rullar vi den.
Jajamän. Ja.
Lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.
Ja, nu har vi något tråkigt igen att prata om. Och det är att en åldring har dött efter en hygienmiss på ett äldreboende, Elin.
Mm, och nu hade jag fel.
Vad är det hänt i Kungälv? Kan vi börja med att fråga då?
Ja.
Ja, nu blev jag ju inte chockad överhuvudtaget.
Nej.
Vad är det som händer i Kungälv? Alltså, det är ju bara skit där.
Som sagt, det sparas pengar och det sparas pengar och det sparas pengar. Jag borde döpt det här till avsnittet till besparingar istället, känns som.
Ja, men alltså, egentligen om man tittar på hela Bohuslän så frågan är om inte Kungälv har det värsta av alla.
Mm, eller så är det bara jag som är duktigast på att gräva upp Kungälvs nyheter.
Ja, det är ju bra grus där så att det är ju perfekt. Mm. Du har tagit fram spaden där, det är ju perfekt.
Ja, ja. Ja, vi har ju ett grustag så. Nej, men det som har hänt här i Kungälv, det är ju att en 80-årig man som bodde på ett äldreboende, Attendos boende i Kungälv, eller Stationsgatan i Ytterby för att vara exakt då. För er som kanske har släktingar som hamnat där. Så är det ju värt att nämna var det här har hänt. Han skulle in på operation. Hans släktingar hade köpt in de här tvättvålarna, antiseptiska tvålar och sånt som man ska duschas med. Både kvällen innan och på morgonen innan operationen. För hygien är ju A och O. Nej, det är, ursäkta, men min katt är galen. Nej, men det är ju A och O. Och de här gamlingarna har ju så dåligt immunförsvar dessutom. Och hygien är så viktigt när det kommer till operationer. För att du vill inte få in bakterier på insidan av kroppen. Du vill inte få in de bakterier som lever på vår hud, som är, många av dem är till för att skydda huden mot ovälkomna bakterier. Men de bakterierna är ju till för att vara på utsidan, inte på insidan. Därför så är det jätteviktigt med hygienen inför operationer. Det som hände var ju då att om de ifrågasätter det här, om personalen i fråga kanske inte hade kunskapen i hur de skulle göra. Möjligtvis att det var så dåligt med personal eller att rapporteringen var så dålig så att det här blev inte gjort, helt enkelt. Mannen åkte in på operation. Läkarna där trodde ju att han hade blivit duschad så som man bör. Han opererades och skickades tillbaka till boendet där han blev jättesjuk. Men personalen på boendet verkade inte ta det på så stort allvar, för de skickade inte tillbaka honom till sjukhuset eller någonting sånt, utan de lät honom ligga sjuk. Till slut så skickades han dock till sjukhuset efter några dagar, och då hade han varit sjuk flera dagar. Men han avled på sjukhuset till följd av blodförgiftning på grund av stafylokocker, som är en av de bakterierna som faktiskt lever på huden. Det är ju inte bra.
Nej, det är det inte. Men var det inte även att läkaren lite hade sagt att ja, men det går inte att bevisa att det är på grund av det?
Nej, man kan ju inte bevisa varifrån bakterierna har kommit eller att det är på grund av att han inte blev duschad. Men det kan mycket väl ha varit så. Ursäkta.
Mm.
Även om han hade blivit, alltså även om han inte hade blivit sjuk, även om han inte hade fått den här infektionen som då hade tagit livet av honom, så bara det att de har gjort en sån stor miss med hygien, att inte duscha honom innan en operation, det är grovt nog. Tyvärr så var det ju någon som dog den här gången. Och att det var därför det upptäcktes. Det upptäcktes helt enkelt av släktingar som efter hans död städade ur hans rum. Och då upptäckte att de här förpackningarna med den här specialtvålen som man ska tvätta sig med. Och man får köpa den speciellt på apotek. Den fanns kvar oöppnad. Och det var så det upptäcktes då att han inte hade blivit duschad.
Det är ingen rolig upptäckt att göra som anhörig alltså.
Nej, visst, denna gången det var en äldre människa. Men också när det är en äldre människa så är ju det här så viktigt, för att deras immunförsvar är inte som vi unga friskas immunförsvar. Det är en ganska allvarlig miss. De har ju då anhöriga varit i kontakt med Attendo och Attendos chefer. Och jag läser upp ett citat här faktiskt från Kungälvsposten från en släkting till den döde. Vi har blivit så oerhört empatilöst och nonchalant bemötta av chefer på olika nivåer när vi sökt svar på varför det blev så illa. Personalen rapporterade inte vidare till nästa pass att pappa var sämre och han blev liggandes alldeles för länge utan att någon reagerade.
Ja, fy fan. Folk funderar att de ser inte vårdyrket längre som vård. De ser det som en arbetsplats.
Ja. Attendo har ju också lovat då de anhöriga att återkomma med skriftligt återkomma med dokumentation som de har begärt ut. De har begärt ut allt anhöriga då. All dokumentation, alla anteckningar, allt som gjorts och specifikt då, vad var det som inte gjordes? Var låg felet? Och vi kan ju säga då att på Attendo boende här i Kungälv då, så bor det 54 äldre. Det är rätt många.
Ja.
Och både anhöriga och personal har ju alltså reagerat tidigare på att det är något som inte stämmer på det här boendet. Men de har inte vågat framträda med namn. Men de har vid flera tillfällen då vittnat om att personalen inte hinner med sina arbetsuppgifter och att de boende inte får den hjälp de behöver. Ja. Och vi kan läsa säga att det är första gången.
Hoppas att de här anhöriga lägger Lex Maria i alla fall på.
Ja, det verkar ju som att det är gjort anmälningar i alla fall, för de är ju under utredning av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Stäng ner skiten istället.
Men i år har 4 ytterligare anmälningar gjorts om förhållandena på det här boendet. Så ha det i tankarna, ni som har äldre som behöver hjälp.
Ja, det kanske läge att man börjar att fundera på om man inte ska göra som man gjorde förr, att man faktiskt tar hand om sina äldre hemma.
Mm.
Det verkar ju säkrare idag att ta hand om sina egna hemma än att ha dem på ett äldreboende i alla fall.
Mm.
Ja. Ja, de bryr sig ju inte riktigt så där. De låter dem ligga där och så. Ja, nej, det blir säkert bra. Och så glöms det bort. Och så i det här läget då, så helt plötsligt att någon går och somnar in. Va? Det är ju inte okej. Alltså. Det är ju fruktansvärt.
Mm.
Ja.
Ja. Nej, men det är inte bra. Och 80 år, ja, det är en gammal människa. Men i dagens Sverige så är det faktiskt inte så hög ålder ändå. Så det känns väldigt, väldigt onödigt hela grejen här. Så jag lider med Lars då, som mannen heter, och hans familj. Och främst då också för att de får inte svar. De får ingenting ifrån Attendo. Och det är inte okej. så
tydligen så har ju Attendo fått väldigt många Lex Maria-anmälningar på sig också.
Ja. Det, och jag gissar på att det inte är sista gången vi hör något liknande. Men denna gången blev det så illa så att en man avled. Och nej, man kan inte fastställa att det var på grund av att hygienreglerna inte följdes. Men det kan ju ha varit en det kan ju ha varit en bidragande orsak.
Ja, rutinerna för som man ska göra för en operation följdes ju inte, och de rutinerna finns ju för att förhindra att de här stafylokockerna eller vad det hette kommer in i, yeah, i blodomloppet, va?
Kan ju säga att stafylokocker är ju det som man oftast de ger bland annat halsfluss och liknande om du får dem i halsen och sådana grejer. Mm. Får man det ett sår så gör det att såret inte läker och kan bli väldigt, väldigt infekterat. Och ja, till slut då så kan till och med ett sår på huden kan ju bli så illa om du får stafylokocker i det att du får blodförgiftning och dör. Mm. Man behöver ju inte dö av blodförgiftning idag. Vi har ju som tur är antibiotika. Jag är ingen förespråkare av antibiotika, men just de här fallen så är det bra att vi har det, och det är därför vi måste vara så försiktiga med att använda det i onödan, för att när det inte längre finns när inte antibiotikan längre biter på såna här saker som stafylokocker, då är vi körda.
Ja,
lite så. Men det är ju ganska ovanligt att det händer unga människor, men det händer även unga människor. Mm. Att man får stafylokocker i ett sår eller ja, halsfluss. Och många klarar ju det utan antibiotika, men ibland så krävs det ju antibiotika för att hjälpa till och ja, bli av med det.
Mm.
Som sagt, halsfluss är ju inget man dör av, även om man tror att man ska göra det. Tänk då att ha halsfluss på insidan kroppen i ett operationssår. Inte bra!
Ja. Nej.
Inte bra.
Absolut inte.
Nej. Men nej, det här är riktigt illa. Så ja, jag ville bara uppmärksamma igen. Attendo i Ytterby. Håll ögon och öron öppna.
Kanske läge för Kungälv att ta ut facklor och högafflar och gå och protestera lite mot de här jävla Attendo.
Ja, kanske.
De har rejäl i den äldre generation.
Mm.
Och då borde ta hand om dem.
Kan jag även säga då att Attendo är ett privat företag. Alltså det är inte kommunen i sig. Men kommunen, nej, hyr då in platser. Alltså betalar Attendo för att ta hand om våra gamlingar. För att de inte kan göra det själv.
Eller för att det är billigast, eller?
Ja, jag tror helt enkelt att... ja. Det är ju det med när vi har den här friheten, som de kallar det, att starta egna vårdbolag, egna sjukhus, egna skolor.
Mm.
Så, ja. Men jag tror vi går vidare från den, va?
Ja, men grejen är ju den att jag hörde ju att får vi ut lite konkurrens på vårdmarknaden så kommer det bara göra bra för vården. Det stämmer alltså inte.
Nej, men alltså det är ju bara fler och fler som vill tjäna pengar på det mest nödvändiga i samhället. Det som vi inte ens kan vara utan, till exempel vården eller skolan. Många har ju inte ett val att välja någonting annat, för det finns inga andra alternativ.
Nej, jag tänkte ju om vi hade någon liten kapitalist som smyger och lyssnar på oss. Kanske hon borde dra den lärdomen att... konkurrens gör inte att vården blir bättre.
Nej, och jag har inget emot privata skolor. Vad jag har emot det är att det sitter någon och tjänar pengar på andras olycka.
Ja.
Det har jag något emot. Att vi skattebetalare ska betala pengar för det som egentligen staten ska sköta, kommunen ska sköta. Så går våra pengar ner i fickan på någon bolagsägare istället för att de används till våra gamla. Nu vet jag att många av de här privata boendena och skolorna faktiskt är riktigt bra. Men det finns ju de som inte är det också, som bara är ute efter att tjäna pengar. Och det är skamligt.
Ja.
Våra skattepengar går ner i fickan hos någon för att kommunerna och staten själva inte kan försörja eller förse vår befolkning med det vi behöver.
Mm. Innan vi drar vidare till nästa så har jag märkt en sak här i chatten. Syngo vill inte ge kritik, nämner han. Men sen fortsätter han med att ge kritik.
Okej, vad säger Syngo nu då?
Ja, Syngo noterar att din mikrofon är mycket högre än våra andras. Jag känner ju att här har du fuskat lite. Här har du sänkt oss andra för att du ska få rampljuset.
Det är definitivt inte så jag har gjort. Men det roliga är att jag faktiskt inte kan öppna mitt mixerbordsgrej. Men jag ska försöka gå in och sänka min mikrofon.
Mm, ja, jag vet inte hur ljudnivån är på Sandra, om den är låg eller om vi är normal ljudnivå och du är hög. Det är ju också en möjlighet.
Sen så pratar jag ju ganska högt också när jag kommer upp i varv.
Ja, jag kan ju gå jättenära min mikrofon, så kanske det låter bättre.
Oh, jag kan ju nästan svälja också.
Men... Oh, nah.
Nej, gör inte det.
Nej, det var inte min. Ja.
Men jag ska försöka åtgärda detta i nästa låtpaus typ.
Ja, så fixar vi det. Annars fixar vi det till nästa program.
Mm.
Så att... Men nu ska du få prata om något annat där, Elin. Och det var att man stal mediciner av sin vårdtagare. Vart skedde detta?
Jo, vi är ju kvar i Kungälv.
Jaha.
Mm.
Ja.
Och det är ju faktiskt en man som har blivit dömd nu. Det är ganska tragiskt faktiskt. För det var ju en man som jobbade för hemtjänsten. Och när han har varit hemma hos en kvinna då som har starka mediciner som är narkotikaklassade. Som han då ansåg att hon använder ju inte de här värktabletterna, så de kan ju jag ta. Eller? Ja, han har i alla fall stulit mellan 50 till 55 narkotikaklassade tabletter ifrån en sjuk kvinna som han skulle ta hand om. Och det här är ju bara så moraliskt fel på alla sätt. Det är ju verkligen att utnyttja en svag människa. Ta hennes mediciner, antagligen, alltså smärtstillande. Som hon antagligen behöver. Och med tanke på att hon har hemtjänst så är det ju möjligt att hon inte riktigt fixar allting sånt själv. Utan får hjälp med sånt för att ha koll på det.
Ja, precis.
De ville ju först döma honom då för grov stöld. Eftersom den här kvinnan har varit i beroende ställning till honom då han har varit hennes vårdare. Men de sänkte det till stöld. Eftersom han då inte har använt de stulna tabletterna.
Spelar det någon roll?
Ja,
de hela studierna oavsett.
Ja. Och han hävdar ju då även att han inte har vetat vad tabletterna innehöll. Och att han hade noterat att kvinnan inte behövde tabletterna. Och att han själv inte har använt dem.
Ja, men det här gör ju mig lite arg.
Ja.
Att det är ju helt irrelevant vad, om hon behövde dem eller att han inte visste vad det var eller att han inte använt dem. Jag menar,
alltså,
stöld är väl ändå för fan stöld? Det är ju ändå... Ja,
det spelar ingen roll. Att hon har dem betyder att hon behöver dem.
Mm.
Att han inte vet vad de innehåller, men han stjäl dem ändå. Och han lyckas ju ändå stjäla ganska många som är narkotikaklassade. Och att han inte använde dem själv, ja, det betyder antagligen att han hade planerat att sälja dem, vilket gör honom till en knarklangare dessutom.
Japp.
Men nej, inte enligt tingsrätten i Göteborg, inte.
Men med de här, alltså att man gör det till ett mildare straff, eller att man sänker brottsrubriceringen, alltså då får jag ju ändå utgå ifrån att, eller jag får misstänka i alla fall, att det rör sig inte om en etnisk svensk då, eller?
Det, eftersom det inte står att det är en svensk man, så antar jag att det inte är det. Men jag har ingen information om det här alls faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Brukar ju tyvärr vara så, om man ser i en systemmedia, står det inte någonting om att det är en svensk, så är det förmodligen någon annan som inte bör vara här. Ja. För att svenskar hänger de ut så fort de gör någonting fel i media.
Men han dömdes i alla fall till villkorlig dom och 50 dagsböter. När hans chef fick reda på att han hade stulit från en av deras vårdtagare, så blev han ombedd att säga upp sig, vilket han gjorde. Alltså han fick inte sparken. Han fick säga upp sig själv.
Ja, det fanns ju två sätt att se på det där. Märkte vi ju av när vi hade vårt lilla planeringsmöte inför det här avsnittet också. Jag tyckte att det var bra, för att då får han ingen A-kassa. Men så nämnde ju du den negativa sidan av det. Det kan ju du säga.
Ja, alltså det negativa är ju att för att få sparken från ett kommunalt jobb, om du är fastanställd, så krävs det väldigt mycket. Då krävs det i stort sett att du ska ha gjort ett grovt fel som gör dig olämplig att någonsin i framtiden arbeta med människor.
Vilket det här borde vara egentligen.
Det här är det. Han har utnyttjat sin position som vårdgivare och stulit av en vårdtagare. Han har utnyttjat sina brukare. Eller vi vet ju inte om han har gjort det med fler, men i alla fall en av dem. Det är ett grovt fel. Det här kommer inte synas på det sättet när han söker andra jobb. Jag kan säga, jag har fått ut mitt polisregister för att få jobba med barn, eftersom vi måste förnya det en gång om året, och jag har min här. Och utdrag ur belastningsregistret. Stöld är inte en av de grejerna som dyker upp i det här brevet.
Okej.
Okay. Nej. Det är främst sexualbrott, grov misshandel, dråp eller mord. Så det här kommer inte ligga som last för honom att söka nya jobb inom samma yrke. Hade han däremot fått sparken, så hade det synts att han hade blivit avskedad ifrån ett tidigare vårdarbete inom kommunen. Och eftersom alla vet hur mycket som krävs för att du ska få sparken ifrån ett sånt jobb, som är ett av de jobb som har störst personalbrist i Sverige. Och har sämst löner till och med. Så att få sparken från ett sånt ställe, det är väldigt grovt. Men det här kommer ju inte synas i framtiden för honom. Nej. Han kan ju fortsätta jobba som vårdbiträde.
Och stjäla mediciner.
På nästa ställe.
Ja, man.
Jag kan ju ge dig lite goda nyheter i alla fall. Ni har faktiskt inte sämst löner.
Asså?
Timpengen är lägre för oss som kör lastbil.
Asså?
Vi lever på våra tillägg. Helt enkelt.
Ja.
Men den rena timlönen är betydligt lägre för oss än vad den är för vården.
Okej. Okay. Jag tror den låg på runt 100-lappen senast jag kollade i timmen.
Nej, jag
timanställda.
Ja, man lever liksom på OB. Och övertid och allt det här va?
Mm. Nej, men det är som sagt ett riktigt jävla skitjobb, ursäkta. Jag beundrar de som arbetar inom hemtjänsten, inom äldrevården på alla det sätt. Jag jobbar ju själv som sagt i köket inom äldreomsorgen. Så jag ser ju biträdena, jag ser ju undersköterskorna och sjuksköterskorna, hur de sliter. Och hur mycket okompetent personal som tyvärr slussas in för att det finns inte tillräckligt med kompetent personal. Så de som faktiskt bryr sig och de som faktiskt är kompetenta till att utföra jobbet, de håller på att jobba ihjäl sig.
Jo, det är tyvärr så.
Det är ett tufft yrke. Det är inte enkelt. Och
nej.
Jag ser det varje dag och jag gör vad jag kan för att underlätta. Men vi har det rätt tufft med.
Våran vårdpersonal borde ha betydligt bättre löner som är riktade efter den extrema insatsen de gör.
Ja, och bättre förutsättningar.
Absolut.
Definitivt. Nej, men det är tufft. Det ska man inte ta ifrån dem. De är hjältar. De som faktiskt...
Oh ja.
De som faktiskt bryr sig om sitt jobb. Bryr sig om de gamla. Ni gör all skillnad. Jag pratar med så många varje dag som kommer som kunder till mig i restaurangen. Som har hemtjänstpersonal. Och de har såna... både mardrömshistorier och riktiga solskenshistorier att berätta om de olika hemtjänstpersonalen som kommer hem till dem och hjälper dem, och alla har sina favoriter. Det är helt klart. Hon är så god, hon är så härlig, hon är så trevlig. Ja, men säg det till henne då, säger jag till de gamla. Men det gör jag hela tiden. Bra. Och så kommer de nästa dag, så har de haft någon som är fullständig katastrof. Ja, så det är ju verkligen det. Det finns ju riktiga eldsjälar och de förtjänar all eloge. Ni gör ett grymt jobb, för jag vet att det är flera som lyssnar på det här programmet som jobbar inom de yrkena.
Ja, systemet behandlar dem som skit.
Ja.
Och jag tycker det är så himla vidrigt hur de blir behandlade. Men det är ju tyvärr så att det är ju inte bara de längre som behandlas som skit, utan det börjar spridas i alla yrken nu att man får nästan slita ihjäl sig för att ha råd med mat på bordet.
Jo, men så är det.
Tråkig väg vi går. Men ja.
Men jag är ändå färdig där.
Ja, då förslar vi över till PO. Då ska du prata om inbrott och misshandel på Torp köpcentra.
Jajamän, det stämmer bra. Ja, inträffade i början på september där. Det är en man som står och försöker bryta sig in i butik där på Torp. Men en lastbilschaufför i närheten vaknar och ser att han står där och försöker bryta sig in med ett järnrör som han har med sig. Och där är ju frågan om han, tjuven, ser han i lastbilen, för han går ju senare fram till lastbilen och slår sönder en lykta. Chauffören får hjälp av en kollega där. Men han, den så kallade tjuven med järnröret, han blir ju väldigt våldsam. Och kastar en sågklinga efter chaufförerna.
Och jävlar.
Ja visst, så det är ingen vanlig snäll kille det.
Nej.
Men ja, de ser det och vänder sig om för att springa. Men den ena, han har ju otur där, så han blir träffad i hälen av den sågklingan, va?
Aj, jävlar.
Ja, visst, vet du.
Det är riktigt farligt det.
Ja, det där är någon riktig skit, vet du.
Polisen... Ja, han förmodligen hittat den på bygget där då, i och med att de håller på och gör ombyggnad på köpcentret.
Ja, han har ju gått runt där med en kundvagn och grejer, så han har väl plockat på sig lite allt möjligt och har antagligen tänkt bryta sig in för att plocka på sig mer grejer.
Mm.
Men ja, polisen kommer ju till plats där sen De blir larmade och så griper tjuven eller ja, dåren då.
Mm.
Han åtalas nu för ja, två försök till stöld och så samt misshandel. Sen åtalas han även för lite andra brott som hänt i Bohuslän runt omkring. Ja, bland annat i Dingle, Henån, Orust, Strömsta. Och det är lite andra brott som stöld av ja, några postpaket och en fyrhjuling och bilinbrott och ja, lite sånt.
En aktiv jävel alltså.
Ja, precis. Så ja, det är väl det han sysslar med om man säger så. Bara förstör och skäl.
Mm.
Han har dock erkänt vissa brott. Så det är ju, ja, han är ju kriminell liksom. Sen förnekar han dock att han attackerat lastbilschaufförerna. Han har istället sagt att de har jagat och slagit han. Att han har sprungit för livet för att inte bli ihjälslagen. Men ja, det är ju en sån grej jag kan ju tänka mig. Ja, är det efter att den ena har fått en solklinga i hälen så då hade nog de flesta vaknat till liv.
Ja.
Det är svårt att tänka mig att de attackerar han innan. Så det låter ju inte troligt, va?
Nej.
Nej, det låter ju högst osannolikt.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja, förr när de var på Star där på Torpel, det har ju hänt att de har gjort det till och från under flera år. De går alltid, jag vet inte hur de tar sig in, men de tar sig in på taket.
Jajamän.
De har varit inne i guldsmedsbutiker och allt vad det är för något. Så att,
ja, den bekant som jobbar som väktare där för många, många år sedan. Han hade ju varit där inne och hade ju någon tagit sig in av taket. Så sprang han efter någon i någon korridor, vet du, och så fick han bara en smäll i ansiktet av, ja, för det var ju inte bara en gubbe då. Så han trillade bara och vaknade ett par timmar senare.
Mm.
Så det, ja, jag vet inte fasen hur de tar sig in, men de tar ju sig in genom taket faktiskt. Det har varit mycket sånt.
Ja, det är konstigt att de inte gör någonting åt det där.
Ja, de borde ju nästan kunna sätta något på det jäkla taket. Jag menar, de har ju gått in, det är ju som du säger, det är ju genom det taket flera gånger, va? Så det är ju uppenbart att det är en rätt så svag punkt, det jäkla taket.
Ja. Annars brukar man säga att man går i taket, men där kliver de ner i taket istället.
Ja, men.
De ordnar väl någon taktik, kanske.
Ja, just det.
Oj, ja. Det var faktiskt riktigt bra, Jocke.
Ja, men det var det faktiskt. Det ena bland de bättre, eller vad säger du, Tommy?
Ja, det vet jag fan.
Du är så jävla slö i hubbet, så du fattar ju ingenting.
Ja, fan, fan, vad schysst då. Riktiga jävla personangrepp här.
Nej, jag har inte bildat det. Nej. Ja. Nu blir jag rädd.
Ja, det blir det,
ja. Nej, men faktiskt, om vi talar om taket där, det är fruktansvärt egentligen att de inte kan göra någonting åt det.
Jag har inte tänkt på hur det taket är strukturerat när man går där inne. Jag har de glastak eller?
Jag har faktiskt inte heller tänkt på det.
Ventilationsstationer kanske?
Ja, det är fett. Jag tror inte de har något glastak där inne. Inte vad jag...
Nej, jag har inte tänkt på det för länge. Man tittar, man går inne på Torp så går man tittar i taket liksom. Nej.
De kanske hade Annie Lööfs glastak där.
Ja, jo, det precis.
Alltid vill kliva igenom.
Mm.
Ja, va.
Jo då.
Ja. Nej, det var allt om den händelsen.
Mm. Ja. Så, ska vi prata om att förlossningsvården är i kaos, och det är ett tips som vi har fått från Mattias, kan ju nämnas också. Mm. Och det ska du prata om, Elin.
Ja, den hamnade ju på mig för att jag antar för att jag är kvinna. Men
du valde ju faktiskt att ta den. Du ville ju ha den.
Ja, jag sa ju det.
Nu ska du inte trycka på det och låta som att vi har forslat över den med tvång på det.
Nej, men det var ganska självklart att den hamnar på mig. Så ni får höra mycket från mig idag. Det var lite det jag menade på. Men regeringen då, de satsade extra pengar på förlossningsvården och har gjort det i några år. Men Ja, det verkar att det går så bra i alla fall. För ja, de har ju satsat extra pengar, fast sen har de ju dragit in på annat, och det är ett tufft läge för sjukhusen. Och ett som vi kan faktiskt läsa här ifrån Kommunalarbetaren, det är ju ofta vi vänder oss till i den tidningen. Men det är om Näls sjukhus. Alltså Norra Älvsborgs länssjukhus, som är ett av de få sjukhus som vi bohuslänningar tar oss till. De fick i och med de här extra satsningarna 8 nya undersköterskor. Vilket var en jätteskillnad på förlossningsenheten. De säger här att de kunde arbeta med parvård, vilket då betyder att de har större närvaro i rummet, och också att de kan ge extra stöd och trygghet till den födande kvinnan och hennes familj. Det var så många fördelar med de här 8 personer. Det är inte mycket. 8 personer är inte mycket, men det blev väldigt stor skillnad på Näl i och med de här 8 personerna. Men nu ska de spara pengar. Trots att man satsar på förlossningsvården så ska Näl spara pengar. De ska ta bort 6 tjänster. Alltså 6 undersköterskor får gå.
De var lite för bra på Näl kanske.
Ja.
För att jag vet ju att Näl har utmärkt sig att vara den absoluta bästa förlossningsvården runt omkring här.
Ja.
Och det kanske är läge att man sänker standarden där så att alla hamnar på samma nivå.
Nej.
Det brukar tyvärr vara så som de brukar tänka när de tar sådana här beslut i politikerna.
Ja, nej, alltså det här gör mig bara så jävla less. De har ju intervjuat kommunalarbetaren här, har intervjuat en undersköterska vid namn Carina Andersson. Och hon förklarar bland annat då att ja, som sagt, 6 kompetenta undersköterskor har fått besked om att de ska få sluta jobba på den avdelningen. Vilket gör att de får mindre förutsättningar att utföra vården på ett personcentrerat och jämlikt sätt. Det blir svårare att ha en ökad närvaro hos kvinnor med till exempel förlossningsrädsla. Och att arbetsmiljön kommer bli väldigt, väldigt mycket sämre. Vilket också kommer resultera då i fler sjukskrivningar. När helt enkelt arbetsbelastningen blir för hög. Och det kommer den att bli.
Ja.
Och det känns ju när man läser här som att den här Carina Andersson, hon verkligen bryr sig om både personalen men också om mödrarna väldigt mycket. Att de vill ju, de flesta som väljer att jobba i såna här yrken gör ju det inte för att tjäna pengar, för det gör man inte.
Nej.
Utan de gör det för att de vill jobba med människor, de vill hjälpa människor, de vill vara där för människor när människor behöver dem som mest. Och det är ju under en förlossning. Det är en av de viktigaste upplevelserna i en kvinnas liv. En mans också. Och definitivt ett barns. Vilken dag är viktigare än dagen då man föds?
Pappans födelsedag.
Ja, men möjligtvis när man själv föder sitt barn. Det är liksom...
Ja, absolut.
Det är den viktigaste dagen i ens liv. Den viktigaste händelsen. Och det är inte enkelt. Jag har själv aldrig fött barn, men jag blir nästan rädd när jag läser såna här saker för framtiden. för det är... Ja.
Nu var det riktigt tråkigt för dem som får gå, för jag vet att hela den personalstyrkan där, de är extremt passionerade i sin yrkesroll. De älskar att gå till jobbet. De är jätteglada i att få jobba med det de gör.
Mm. Ja, men de här kvinnorna och männen, främst kvinnor, är det ju som jobbar inom de här yrkena. De är ju som jag sa inom hemtjänsten också, det är eldsjälar. De gör det här för att de bryr sig. De gör det här för att de älskar att hjälpa människor. De gör det inte för att tjäna pengar. De gör det inte för att bli rika. Det är inte som vilket annat jobb som helst. Man går till jobbet, man gör sitt jobb och går hem. Det funkar inte så när man jobbar med människor.
Nej.
Utan människor som har såna här yrken, det är deras liv. Deras yrke är deras liv. På många sätt.
Oh ja.
Och de här människorna är så värdefulla. Och vi behöver dem. När man blir sjuk eller då när man ska föda i detta fallet, så behöver man dem. Och det har ju visats gång på gång på gång på gång hur viktigt det är med en bra förlossningsvård för att barnet ska bli ett friskt barn. Att vi har så bra siffror idag på hur att barn överlever och att hur få kvinnor det faktiskt är som dör i barnsäng numera. Det är ju på grund av att vi har de här människorna, kunniga människor, kunniga barnmorskor, undersköterskor, som vet vad de håller på med och hjälper kvinnorna så att vi slipper de här onödiga komplikationerna. Men de onödiga komplikationerna kommer ju bara öka desto mindre hjälp, desto mindre stöd kvinnorna får. Kvinnan som föder är inte alltid expert på vad det är som händer. Visst, man har instinkter, men folk, de som har varit med på 100 förlossningar, de vet vad som kan gå snett och när det är på väg att gå snett och se till att det inte går snett. De vet redan innan det är på väg att gå snett att nu får vi ändra lite här så att det blir bra. Om man då inte har dem där när det är på väg att gå snett, om de missar att det är på väg att gå snett för att de inte har tid. Om man har en kvinna som är livrädd, för det händer, det blir så ibland.
Om de inte kan vara där
och ge henne det stödet, då kanske det blir ett kejsarsnitt istället, vilket är väldigt mycket jobbigare återhämtning och väldigt mycket större risker.
Mm. Ja, och det är viktigt att ha den här extra personalen också när det är förstföderskor, för att de har aldrig varit med om det här. Och det är väl klart att de är nervösa och både för sig själva och för sitt barn. Och då är det ju jätteviktigt att man har den här extra personalen som kan vara med och stötta och alltihopa.
Mm. Nej, men det här är galenskap. Och en grej, den här Niklas Claesson, kommunikationschef på NÄL, säger då att sjukhusets sparkrav bara är en av anledningarna till att det drar in på personal på förlossningsavdelningen. Han säger så här, citat: vi vet att de statliga medlen kommer att trappas ner framöver. Vi ser att antalet födslar kommer gå ner för nästa år. Och vi har också en situation där hela sjukhuset behöver spara. Återigen, spara, 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 spara. Och jag tror
hur kan man se
på att antalet födslar kommer gå ner nästa år.
Men hur fan kan man se att antalet födslar ska gå ner nästa år? Har han varit i sängkammaren och spionerat på folk? Eller vad?
Mm.
Alltså det förstår jag inte.
Nej. Det är ju alltså så som det är nu, så blir folk, när ni får inte plats här, ni får åka någon annanstans när de kommer till förlossningen.
Ja, men det berättar jag om ett exempel där för dig på radiomötet. hur min systers kompis åkte ner till Näl och skulle föda. Nej, hon blev ju nekad, så de fick ju åka till Östra Göteborg. Och det var rusningstrafik. Det gick inte så bra. De fick stanna mitt i Göteborg i rusningstrafiken och ta den födseln i bagageluckan på bilen. Mm. Helt enkelt. De hade ju en kombibil, va? Så de fick ju öppna upp där och ta den födseln på egen hand och lösa det. Mitt, så de fick stanna bilen mitt i rusningstrafiken.
Så ska det inte behöva vara.
Nej.
Nej.
Nej, absolut.
Och jag har hört det så många gånger, liknande berättelser. Jag hörde en kvinna, en jättefin liten son hade hon, det var några år sedan, som födde på gräsmattan utanför sjukhuset, på gräsmattan. För att hon hann inte in.
Nej.
Nej.
Nej, innan har vi hört om...
Hon hade 2,5 timmes resväg till sjukhuset.
Mm. Ja, nej, men innan har vi hört mycket, man har hört om folk långt ut på landsbygden då, när de har stängt ner sjukhus och det här var att det är ju jättelång resväg för dem då, så att då har ju de fått föda i bilen. Men nu börjar det ju alltså bli så inne i städerna också.
Mm. Jo, en nära släkting till mig åkte ju, det var ju... Ja, då hade vi fler ställen i Göteborg. Hon bor i Göteborg och detta var kvällstid, så det var inte ens mycket trafik och liknande. Men hon åker ju in till förlossningen när det är dags och de säger nej, vi har ingen plats. Du får åka till Varberg.
Mm.
Varpå hon säger jag fixar inte att sätta mig i bilen. Då visade det sig att hon inte ens hade vanliga verkar. Hon hade krystverkar. Och de säger till henne att sätta sig i bilen och åka till Varberg.
Var det sjukt?
Det tog 20 minuter efter det så var hennes son född.
Ja.
Hon hann inte in i förlossningssalen. För att de skulle undersöka henne först.
Mm.
Mm. Och då ville de skicka henne till Varberg innan de ens hade undersökt henne.
Helt jävla sanslöst.
Så jag har såna här grejer hela tiden. Men hon hade ju då vägrat och sagt att det går inte. Jag kan inte sitta. Jag kan inte sitta för att det kommer ut nu.
Mm.
Ja. Varpå de typ bara, nej men du bara överdriver. Det är ingen fara med dig. Och det är svårt att avgöra. Jag förstår det också. För det finns väldigt många som överdriver väldigt mycket. Och första gångs mammor, andra gångs, tredje gångs till och med. De vet inte alltid riktigt vad det är som pågår. Och många överdriver. För att man förstår inte riktigt hur långt man har kommit i processen.
Nej, precis.
Men, ja. Så jag förstår ju både personalen där, typ, nej men det är nog ingen fara. Men ja, det var det ju. Hade hon satt sig i bilen så hade hon ju fått föda i bilen. Hon hade ju knappt hunnit lämna parkeringsplatsen om hon hade gått ut i bilen igen.
Mm.
Men det är vad som händer med överbelastad personal, överfulla förlossningsavdelningar, nerlagda förlossningsavdelningar på sjukhus som gör att det finns mycket färre, att man måste åka längre för att ta sig till dem. Det finns ingen liksom bakom kröken, utan du kanske har 2-3 timmars bilresa för att ta dig till närmsta, speciellt då i rusningstrafik eller liknande. Och sen är det ju faktiskt inte alla som har bil heller, vilket blir ännu jobbigare.
Mm.
Om du då måste till exempel, ja, ska du ta en taxi till Varberg då? Nej, skulle inte tro det, va?
Nej, frågan är ens om en taxi vill ta dig i bilen.
Mm.
Tanke på att du kanske kladdar ner lite.
Ja. Nej, men det är, jag tycker synd om de som jobbar inom förlossningsvården. De gör ett riktigt jävla bra jobb. 90% av dem. Och de förtjänar också en all ära. Det här är hjältar och hjältinnor.
Mm. Absolut.
Men jag tror det är dags att runda av ämnet där.
Ja, då har du nästa låt här då, Elin. Mm. Vad är det du vill höra?
Ja, jag tänkte att vi skulle lyssna på The Offspring, The Kids Aren't All Right.
Yep.
Lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.
Ja, den låten, den är riktigt bra alltså. Jag gillar den.
En av mina absoluta favoriter genom tiderna.
Ja, samma här. Jag vet inte varför, men jag tycker den är perfekt alltså. Det är riktigt bra strukturerad den låten.
Bra text och bra musik.
Ja, melodin är ju riktigt jävligt bra alltså.
Mm.
Men nu ska inte jag snöa in på det, för nu ska vi prata om ett glasklart fynd i Uddevalla, Jocke.
Jajamän, det är inte bara glasklart utan det är glasklart. Ja. Det är lite roligt faktiskt, för de håller ju på och gräver till ett nytt sånt här grönområde.
Samlar upp grus som de ska forsla till Kungälv kanske.
Jajamän, så de ska komma med ett last till Kungälv där, vet du. Nej, det är det inte. Men i alla fall så det är då på kvarteret Sundberg. Det kanske jag sa, men det är bättre att säga det igen, för det har jag sagt igen. Och det är så här att de har hittat lite saker där. De satt där och grävde och sen så fick de ju fram det här arkeologteamet på plats och sen... Det fick de faktiskt syn på en sån här rustbädd. Och det är en form av husgrund som användes för i förre världen då. Och så då hittar man ytterligare då när man grävde vidare ytterligare två bäddar. Så de har hittat en hel del där. Så det
nästan hittat en hel by.
Ja visst, för det var ju så att det brann ju i hela Uddevalla på mitten på 1700-talet.
Mm.
Och det som jag säkert nämnt här i något avsnitt tillbaka här, så var det lite ytterligare där. Med Bäveån som vi såg där pratade om tidigare. Så att det har blivit en del sådär, det sista. Så att och det kommer nog att hitta mer, för det är jädra massa bröta de hittar alltså.
Mm.
Och de har hittat mynt från 1700-talet.
Det är coolt.
Ja visst. Så det kan man ju snacka om att sedla mynt.
Mm.
Men och det gör det lite intressanta då, för att det ligger ju vinklade på ett sätt som visar att det här gatorna ligger på annat sätt än i Uddevalla än vad det gjorde förr. Eller som det gör idag, menar du?
Ja, just det.
Så att ja, och sen har de ju hittat bland annat barnskor. Och sen har grävt upp sulor. Ja, från barnskor alltså. Och så en musketkula. Och välbevarat glas. Och sen är det mycket ostindisk porslin.
Det är häftigt.
Ja visst. Så det, och även mynt då, som jag sa inledningsvis här va.
Då kan man ju nästan börja fantisera om hur de här stora ståtliga segelskeppen vet, har kommit ända från Ostindien och gått in och lagt till Uddevalla.
Ja visst, det är Bäveån där, vet du. Det är ju perfekt. Och så kommer sälen där och ja, nej, det är riktigt.
Ja, nu sprang fantasin iväg lite.
Ja, jag bara tänkte, för jag tycker det är så roligt liksom, för det är så himla mycket grejer som händer just där när de börjar gräva, för de har ju grävt på flera ställen va.
Ja.
Och då kommer det hela tiden fram i det här 1700-tal, 1800-tal branden som hände då va.
Mm.
Så det är nej, så det är en hel del, så det är inte sista grejen som vi rapporterar därifrån, utan det kommer nog mer och mer komma fram där vad det är.
Alltså, det. Min tanke när jag hör de här sakerna, det är att jag blir väldigt exalterad, för jag hoppas ju på att, ja, nu kan vi egentligen få in lite riktiga grejer på Bohusläns museum för en gångs skull.
Ja, visst.
Precis. Jag hoppas ju verkligen på att de tar in det här och lägger in det på visning då, på museet, för att den skiten som är där nu, alltså, det är ju, ja, sist jag var där och tittade, då hängde det massa plastpåsar som skulle vara något fint verk då. Någon sån här nedskräpningskonst. Ja, men vad fan är det för något?
Ja, det är några påsar som hänger och dinglar.
Ja, men alltså, så har de skapat en sophög av slumpmässiga sopor. Och det ska de kalla då för konst.
Ja visst.
Och fan, det har väl inget att göra på ett museum för helvete.
Nej, det tycker jag. Det är ju något riktigt. Men jag tror faktiskt helt ärligt då där på Bohusläns museum att de kommer att ta upp lite grann sådana här föremål som bland annat är myntet och det här va.
Ja, men det hoppas jag ju verkligen, för att det borde ju ingå i den permanenta utställningsdelen.
Ja, och sådana här barnskor, det kanske du vill ha, kanske, eller något, eller det, jag vet inte vilken storlek du har, Tommy, men du har väl, ja, du har nog större.
Jag har lite större fötter, ja.
Ja, just det, klart. Hur skulle det se ut om du går upp till 1700-talsskolor?
Men det skulle vara jäkligt intressant att faktiskt få gå på museet och se att de där skorna, däremot, hur hantverket var.
Mm.
Jag tycker att historia, det är något som jag brinner för i alla fall, jag tycker det är jättekul.
Ja, det brinner ju Uddevalla också, så att det är ju...
Jo, det är inte jag.
Nej.
Det är
jag oskyldig till i alla fall. Man skulle kanske gjort ett litet studiebesök och kolla där om man kan hitta något roligt här nu då, för jag...
Ja, det ska du nog avvakta med så att de hinner och...
Ja, och tvätta rent och sånt där va?
Ja, det tar nog 1-2 år innan något sånt där ens kommer till museet, skulle jag tro på. För det ska hålla in på konservering och alla såna här möjliga saker.
Ja, just.
Så det tar nog ett tag innan de är på utställning.
Ja visst.
Går du nu så får du titta på den jävla skräpkonsten istället. Och det,
ja, men det hade varit intressant.
Det var det verkligen inte.
Ja, det luktar ju en gammel drid, vet du. Det, ja.
Nej,
så vi får hoppas på det bästa där. Så det kanske kommer att hitta mer. Vad fan, sen vet jag, kanske hittar en gammal brugd som de bara sen 1700-talet, vem vet.
Det tror jag inte, men...
Nej, det tror inte jag heller.
Men vi får hoppas på att de sparar de här grejerna och inte gör som de gör med så många andra historiska fynd här, som de direkt... Jag menar, våra vikingatida grejer smälter de ju ner direkt de hittar dem.
Ja, de åker till tippen med det för att de säger att det finns så mycket att de inte kan ta hand om allting.
Ja,
istället för att låta det gå till typ skolor och bibliotek och liknande, alltså kommunala
eller
instanser.
Eller
sälj skiten
till mig.
Ja, eller
samlare som kan ta hand om det.
Ja, precis. Men man får ju inte äga sådana saker, verkar det som. Det är bättre att man lägger det på skroten.
Ja.
Nej, men alltså det handlar ju bara egentligen om att de förstör våra rötter.
Mm.
För att i framtiden ska det vara omöjligt att på något sätt ha några rötter. För att vi har ingen historia, för den har de slängt.
Ja.
Mm.
Det är precis det handlar om.
Ja,
och
precis.
Det är jävligt sorgligt och... ja, det kommer att straffa sig i framtiden om vi säger så.
Mm.
Ja.
Det kommer att bli det, ja, det värsta straffen som man kan tänka sig. Och lite därtill.
Ja, visst.
Och
nej, men det var väl egentligen det som jag ville rapportera därifrån. Mm. 1700-talet där.
Ja, men då slänger vi över en tallrik till PO där då. Då ska vi prata om en uppgörelse på gatan.
Ja men, det stämmer. Det har varit lite slagsmål här det sista.
Ja.
Ska jag prata lite om Vänersborg och Kungälv. Men jag tänkte jag börja med Vänersborg där då.
Mm.
När det gäller slagsmålet där så kan man ju säga att det har varit ett sånt skälligt riktigt slagsmål. Folk har använt flaskor och bälten och knogjärn och kniv. Och det är ju, ja, sånt ser man ju inte så ofta längre. I alla fall just det med bälten och knogjärn. Det skulle jag vilja säga, det trodde man nästan att det var passé så.
Jag tänkte bara fråga det snabbt. Vi har inte fått några uppgifter om vad det är för gäng det rör sig om, eller?
Nej, vi har inte det.
Nej, för att...
Inte.
Nej, för att det låter ju, och jag känner ju till Vänersborg väldigt väl i och med att det är min närmsta stad där jag växte upp, så att det är ju där jag spenderar min ungdom så att säga. Och
ja.
Vänersborg är ju väldigt känt för att ha väldigt mycket raggare, och det där låter ju som en riktigt jävla raggarbråk alltså.
Jajamän.
Men knivar däremot låter ju inte som ett raggarbråk.
Nej, jag känner nästan det också. Hade man bytat ut en kniv mot ett fälgkors så hade jag nog tippat på raggare, va? Men,
men det kan ju vara så att det är en raggargruppering som har plockat en annan gruppering som tenderar att använda sig av knivar.
Så skulle det mycket väl kunna vara.
Men det är ju jag som spekulerar, givetvis.
Ja, men visst, så är det väl. Men man kan ju alltid skapa sig någon egen uppfattning. Man vet ju ungefär vad folk... Vissa människor har en tendens att använda mer kniv än andra, om vi säger så, va? Utan att använda något.
Så slänger jag in då lite av min spetskompetens när det kommer till ragga.
Jajamän.
Ja.
Det är fan riktigt. Men det hela började i alla fall med att några personer stått och tjafsat här på torget i Vänersborg. Och då har det ju kommit ett 20-tal personer rusandes från en krog. Och då satt ju hela grejen fart. Det blev ju ett fullskåligt slagsmål direkt, va?
Och de stod i korvmojen alltså.
Ja, men det var...
Det är en vanlig katalysator där.
Ja, va? Så det hade resulterat i en sönderskuren fot av en flaska och slog i ansikte, mage och så vidare. Någon vakt hade försökt avstyra det hela, men det har ju inte gått. Och någon annan privatperson då försökte gå emellan, men han fick ju så här en käftsmäll direkt. Och ett par personer fick ju senare här åka ambulans in till sjukan då.
Mm.
Sen när polisen kom till plats då så fick de ju stopp på slagsmålet. Det har upprättats över det hela då, en 4 anmälningar om misshandel och så skadegörelse på en bil som blev sönderslagen i samband med hela kalaset då, va. Sen är det ju ingen som vet vem som börjar och vem som är offer och inte offer och misstänkt och hit och dit, va. Så det, men det har ju säkert varit ett jävla håll igång där.
Det är låt ju onekligen så alltså.
Ja, verkligen. Men ja. Sen om vi går vidare till Kungälv där då. Där är du. Det finns ju inte heller jättemycket information om vad det är för människor direkt så. Men det gäller två grupper av unga killar som har drabbat samman. Och det hela ska ha börjat vid McDonald's. Sen har slagsmålet fortsatt in i parkeringshuset och den även har slagit sönder en bilruta för att komma åt den personen inne i bilen. Och ja, den personen som var i bilen, han har varit tidigare vid själva McDonald's där då, som man kan tyda att ja, råkat ut för lite elände. Fått lite slag i ansiktet och sparkad när han har legat på marken. Och det, ja, det fanns även vittnen som kunde styrka det då.
Mm.
Men inne i parkeringshuset i alla fall så dyker det upp ett par andra utomstående personer. Och ja, då avbryts slagsmålet och folk skingrar sig i alla fall.
Sen, fan vad folk lägger sig i överallt då.
Ja, man gör ju det, vet du. Och det går inte så bra alla gånger. Denna gången gick det ju bättre än i alla fall i Vänersborg. De slapp ju käftsmälla i alla fall.
Ja.
Sen dyker ju polis upp på plats där senare då.
Mm.
Och han, ja, han är den ene där som hade varit i bilen då. Jag gillar ju det han uppgav till polisen då. Eftersom han hade blivit sparkad på och slagen i ansiktet så nämner han mest bara att jag har ont. Och det tror fan det.
Ja.
Det är rätt bra enkel beskrivning så.
Ja.
Sen, det här är ju lite halv, ja, festligt. Alltså, det kan man ju, det är ju lite halvlustigt på ett sätt. Men sen har vi två andra personer som uppger sina skador vid anmälan då. Och det är man nästan kan förstå lite. Den ena, han har smärta i tumme och knogar. Och den andra, han har skador på arm och öra och i tinningen. Så man kan ju nästan misstänka att han, den ena, han har stått och slått den andra i ansiktet då, va?
Typ. Och så har han fått ont och så ska han upprätta en anmälan om det, vet
du. Ja, ja,
visst. En motanmälan, det är klart.
Jajamän, det är fint, vet du. Så där kan man ju, ja, där kan man gärna misstänka vad som har hänt egentligen.
Ja.
Utan att behöva fundera för mycket. Men ja, det är ingen som är gripen och misstänkt. För det, ja, där är det också där att det är ingen som vet vem som har börjat och vad det är som har hänt. Och de bitarna och polisen och valt att utreda och de ska kolla om det finns eventuell videoövervakning och sånt och så de kan få lite mer klartecken över det hela då, va. Så får man se vad det bär än.
Men det verkar ju där i alla fall som att det var ett gäng med Ale-grabbar som åkte till Kungälv.
Ja, det, jajamän, det var några från Ale så var det även några från Göteborg också.
Mm.
Så jag får jag misstänka att det kanske har varit några från Kungälv med, antar jag. Så att de inte bara träffas där, men ja, det framgår inte riktigt helt tydligt, men ja, det har väl varit, ja, det är ju ungdomar liksom så det har varit ja, sånt klassiskt groll egentligen skulle jag tro faktiskt.
Men det är ju inte så vanligt att man hör om de här storbråken.
Nej.
Och det är intressant att två stycken sker samtidigt på olika orter.
Samma helg.
Och allt av det är i kölvattnet av ytterligare ett storbråk.
Ja.
Där svenskar satte sig emot
bråkiga invandrare. Alltså, man vill ju gärna hoppas på att det folk kanske vaknar och reser på sig, men det kanske är att jag hoppas på alldeles för mycket.
Mm. Kan vara ja. Så. Nej, men det finns ju positiva grejer med de här gatubråken. Tror det eller ej. Det är ju självklart inte positivt att ungdomar blir skadade och att de så. Men det positiva är ju om det nu faktiskt är svenska ungdomar inblandade i det här, vilket jag gissar också på att det är. Med tanke på... Ja. Ja.
Annars skulle väl polisen aldrig kolla kameror, försöka hitta folk via kamerövervakning.
Nej.
Nej.
Men det positiva med det hela, det är ju att du tränar inför framtiden. Tyvärr så är det så. Nu var det ju i och för sig knivar inblandade i det ena slagsmålet, och det är ju inte bra. Inte överhuvudtaget. Men de här, alltså grabbar är grabbar. Jag försvarar inte att de är ute och slåss. Det är inte bra. Men grabbar är grabbar. Och de måste få utlopp för sin maskulinitet och sin aggressivitet som bor i grabbar i den åldern. Och det är bättre att de gör det på det här sättet än att de går.
Men sen vet jag inte där, Elin. Alltså, det kan ju vara helt. Det kan ju vara nyttigt också att bråka lite, så vidare man gör det under bestämda och kontrollerade former. Va? Ja. Bestämmer man att nu träffas vi här och nu slåss vi och det här är reglerna.
Ja.
Det
kan ju vara jävligt nyttigt och karaktärsbyggande.
Det var det jag ville alltså få fram.
Vad sa du?
Det var det jag försökte få fram.
Okej,
okay. Ja.
Vad bra, då hjälpte jag dig.
Ja, jag var väldigt dålig på att förklara det bara. För vi vill ju inte uppmuntra till våld på det sättet. Men det här är ju en bättre form av våld än att ställa till med ett helvete. Att de drabbar samman med varandra. Bygger karaktär så länge ingen blir svårt skadad eller så länge inte knivar inblandade eller andra vapen. Men grabbar som pucklar på varandra, det är bara så det är.
Ja. Jag menar, första slagsmålet i Vänersborg, det kan ju lika bra och vart även kanske som man säger raggar, och så det andra kan ju eventuellt ha vart en spekulation, invandrare. Alltså folk är ju också trötta på saker som händer i omgivningen, va?
Ja, de är ju det.
Så jag menar det, folk måste ju ändå försöka ta hand om sitt också på något vis.
Han skriver det, Jan Hjelmer, Fight Club.
Just det.
Ja, det kanske är det. Det är... Ja.
Den nya varianten.
Ja. Ja, precis. Men vi drar vidare, för vi har redan dratt över tiden ordentligt. Så att, ska vi prata om Bohusläns dyraste soptunna i Bävån?
Ja, herregud vad jag har längtat. Jag har längtat och jag har längtat. Det är faktiskt en höjdarnyhet faktiskt, tycker jag. Det är en tunna de har fått skänkt utav hamngubbarna där nere. Förra veckan så var det Uddevalla kommun då som fick ta emot den här soptunna. Eller då Seabin som de kallas då, som uppfinningen heter, ifrån det här hamnbolaget. Och han, hamnkapten Robert Jönsson, han var den som tog det här initiativet till den här gåvan och tog då kontakt med kommun. Och det är inte vilken tunna som helst. Det är så här att den är gjord av återvunnen plast. Och den rymmer ungefär 20 liter skräp. Och den klarar att bära 20 kilo. Och den ska då placeras längs den här vattenytan och skapar då en pump med ett vattenflöde mot den då, va? Så den här plasten ska då dras ner i soptunna och vatten pumpas då tillbaka ut i havet. Och den här kostnaden för den här jädra soptunna då, eller den här Seabinen som de kallat, det hamnar på hela 55 000. Så det är ju lite häftigt.
Det är en dammsugare, men, för havet helt enkelt. Som dammsuger upp skräp. Eller
så, tänk, ja visst. Och jag tänkte på det faktiskt, en liten egen uppfinning, alltså man skulle kunna gjort en jädra multitunna, vet du, placerat uppe i Dalaberg och Hovult där, vet du, så kör man, sätter man på hjul och så kommer det in en massa, ja, personer som inte ska vara här liksom, så flussar vi i och sen så drar den bort dem och skickar ett grustag i Kungälv eller någonting.
Det nu får det du vakta skiter, dina men... ord så jag slipper klippa.
Jaha, okej. Okay. Då skiter vi det. Nej, men alltså heter
det... Det är ju ett bra initiativ att städa upp den här bävån, för att det är ju mycket skit och den fungerar på det viset att den använder sig av att den suger upp vattnet som går igenom ett filter som fångar upp skräpet, va? Så ja, att det är ju en smart grej. Det är ju en större version av sådana små städare som man brukar stoppa i dammar.
Ja, visst, precis.
Det är ju jättesmart att de väljer en sån lösning. Alltså, nu har ju inte de valt det. Det är ju något som har skänkt som har gjort det valet.
Mm. Men det som är lite konstigt är för att klart det blir ju mycket skit. För tänk det, gamla cyklar och gammal däck och skit, vet du, så ligger det nere på bäverbotten.
Det cyklar inte upp.
Nej, det...
Utan det är nog mer småskräp som plastpåsar, ja, och glasspapper.
Nej, det är plastpåsar och sånt. Men de säger ju här att minst ett par gånger per år att man går ner och gör ner. Men jag tycker det är nästan för dåligt, för det är ju så mycket skit de slänger i den bävån, va?
Ja, men jag tror inte att det behövs så jättemycket mer gånger, i och med att den ändå håller 20 kilo, va? Och det är en hel del skräp. Och den kommer ju inte att göra rent botten, så att säga. Den kommer ju skimma av vattenytan och så har den förmodligen någon slang som hänger ner också som suger upp på några meters djup då.
Mm. Så och, ja, precis. Nej, för det ligger nog fast med det som jag säger lite grann som jag sa innan, är att de hoppas ju på att det ska bli fler soptunnor där. Mm. Så de ska prova ju först och främst den här då.
Jag tycker bara att det är jävligt sorgligt att man ens behöver det här.
Ja, ja visst, absolut.
Det har man inte behövt förr.
Nej, och det är lite konstigt. Varför ska de ta upp det nu?
Fast det har man faktiskt behövt förr. För förr gjorde man till och med reklam. För i och för sig hade vi inte plastskräpet på samma nivå då. Men de till och med hade reklamfilmer på tv när ölburken kom. Hur lätt det var att när man var ute med båten att liksom bara göra ett hål i botten och så kasta den i vattnet och så sjönk den. För det som inte syns, det finns inte. Så det är inget nytt problem att botten är full av skit. Att haven är full av skit. Det är det faktiskt inte. Föregående generationer tog ju hand om sitt skräp på det sättet också, att man la den på sig och så la man en sten i påsen och så kastade man det i havet så försvann skräpet. Så ja,
menar du att jag är naiv här nu?
Ja, nu är du naiv. Så ja. Tyvärr så städar vi fortfarande efter 40-talisterna och deras ungdomliga nedskräpning och till långt där innan också. Skillnaden är ju att vi har så fruktansvärt mycket mer skräp som inte bryts ner. De burkarna de sänkte på 50-talet, de har rostat bort för länge sedan. De glasflaskorna som dumpades och slängdes och de påsarna med mer eller mindre pappersskräp, det har ju lösts upp för många, många, många år sedan. Ja, glaset har ju inte det, men glaset har ju slagit sönder och slipats istället. Det är ju inte lika skadligt för naturen. Det är ju ett naturligt material. Men det är ändå inte bra med flaskor och skit överlag i haven och sjöar och bäckar och åar. Men plasten är ju det som är det stora problemet, och det är plasten som vi idag inte håller koll på.
Jo, det är ju så.
Nej, så vi får väl hoppas på att det blir en förbättring där och att de får till fler stycken här runt om i Uddevalla.
Ja, det är synd att vi behöver det, men det är ju jävligt bra att vi har något som vi kan ta hand om till alla fall.
Ja.
Ja, men jag tycker det är ett jättebra initiativ och jag tycker det är riktigt, riktigt toppenbra att någon gör ett försök.
Ja.
Så mycket som vi har tjatat om här på NR Bohuslän om strandstädning och städa upp i naturen och allting. Det här är ju definitivt ett jättebra initiativ. Och
jag känner någon som har lyssnat på oss.
Ja, och jag hoppas ju fler kommer på såna här. Vi lever i en teknisk modern tid. Vi har lösningar på de här problemen, många av dem. Eller bästa lösningen är ju skräpa inte ner. Men vi kan göra så mycket mer. Men just det här satsas det inte på, utan det satsas istället på klimatmöten där man flyger i stora privatjets och för att delta i dem för att sen säga till oss att vi ska äta mindre kött.
Mm.
Det är där man satsar på det. Sojaodlingar satsar man på. För miljöns skull. Det är som sagt, de här miljösatsningarna har ingenting med vår framtid och vår hälsa att göra. Vad hade det varit det, så hade man rensat haven för länge sedan.
Mm.
Ja.
Ja, nu,
nej, jag var klar där.
Ja, nu drar vi vidare till donationer där, Elin.
Mm. Donera till oss. Nu skriker jag, förlåt. Donera till oss. Vi hittar hur och vart ni skickar, och nu vill skicka med kontanter med brev. Adressen finns på nordiskradio.se i artikeln till det här programmet. Vi har en postbox i Grängesberg. Vi har haft lite problem tidigare med våran postbox, men problemet är nu löst. Om ni donerar via brev, så får ni gärna skicka iväg ett mail till oss så att vi vet, så att vi kan tacka er. Ni kan även donera genom att anonymt eller på annat sätt lämna en slant till första bästa motståndsman. För större summor eller även mindre summor kan ni även kontakta oss radiopratare i den som är i er närhet. Jag finns ju här i Kungälv. Tommy finns uppe i Uddevalla-trakterna. Mm. Så ja, det är bara att slå en signal och så kan vi hitta en lösning.
Absolut. Kan men, sitta och ta en kaffe och tjata och sen kan vi få en donation. Mm.
Nej, men det är, även små slantar gör stor skillnad.
Absolut.
Mm. Väldigt stor skillnad. Vi har lyckats att bygga ett enormt mediehus, ska vi kalla det för det?
Jag vill kalla det imperium.
Ja, nej, men kolla, vi har Nordfront. Alltså våra stora hemsida, vi har Nordfront. Mm. Den är grym. Vi har Nordisk Radio.
Ja, det är jätteimponerande.
Med mer än, vad är det, 10 olika program som sänder i stort sett på veckobasis.
Mm.
Du kan lyssna på något program av Nordisk Radio varje dag i veckan.
Ja, mediasatsningen på just radiofronten har ju växt enormt. Mm. Och det får vi ju tacka våran radiochef för. Han har gjort ett jättebra jobb där.
Oh ja, vi har helt klart den bästa radiochef man kan önska sig. Han är grym.
Oh ja. Ja.
Så måste jag tacka också, där jag fick ett litet inlägg där också, så att tacka så hemskt mycket där, våran härliga radiochef. Du gör ett gött jobb, du med.
Mm.
Så att det är perfekt.
Här ska vi börja flicka röv nu, alltså. Ja. På den nivån.
Nej, det var inte så. Jag är inte så som gör det, men jag ville bara tacka så mycket för den uppmärksamheten jag fick det.
Mm. Som Jan säger där i chatten då, att passa på att läs Vädlands artikel om radiosatsningen. Den är väldigt bra.
Ja,
den ligger på nordiskradio.se.
Mm. Och läs, ta in och läs speciellt delen om NR Bohuslän.
Ja, det slutet där är riktigt bra.
Ja, det är bara för att han skriver att du gör ett bra jobb där.
Mm.
Men han nämner ju faktiskt att dynamiken mellan dig och mig är bra.
Mm.
Ja, men det är faktiskt det. Det är något speciellt med dig, Tommy.
Ja, det är bara att jag tycker illa om dig. Det är därför det är bra dynamik.
Vad säger du?
Nej, vi kommer jättebra överens.
Ja, vi kommer överens jämt.
Nej, men passa på att läsa den artikeln. Och det är riktigt bra grejer som Vejlan har skrivit där. Och Vejlan är jättebra.
Så vi kan fortsätta. Nej, jag menar, donera till oss så vi kan fortsätta utveckla radion. För vi blir bara bättre och bättre för varje dag som går. Men vi behöver er lyssnares hjälp för att kunna skapa det här.
Ja, det här är mediasatsningen. Alltså, det är ju lika mycket vi som er. Så sätt. Det är ju era donationer som gör det möjligt så att vi kan göra det här som vi gör.
Mm.
Och ja, i alla fall. Besök nordiskradio.se. Läs Vedlands artikel. Och ta även del av de senaste nyheterna av bloggarna. När det kommer till radio. Och som ni alla har märkt så har ledarperspektiv återkommit. Jättebra, passa på att lyssna där. Ansök, gör skillnad och säkra er plats i de bonnyfria historieböckerna. Och med det så tackar vi för ikväll. Så får ni ha det så bra allihopa. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Fylla ur kostymer, mycket snack och liten verkstad. Det finns många synonymer till de gamla visdomsordet. Stor i ordet, liten på jorden. Det har hört sen vi var små, lika aktuellt idag som då. Gubbar i för stora kostymer förekommer nu i volymer som man aldrig sett. Någonting har gått snett när de skaffar sina kostymer. Stor i jorden, liten på jorden. Så sa min mamma, pappa sa detsamma. Ordspråket spred vida omkring, men har det hjälpt? Nej, ingenting. Gubbar i för stora kostymer tar sig som isbrytare dymer genom alla schakten, ända upp till makten, där alla har för stora kostymer. Gubbar i stassar som inte passar, stora i jorden, men små på jorden. Gubbar som ständigt har ett svar på allt som är häftigt, men som inte fyller sin kostym annat än luft och herrparti. Gubbar i för stora kostymer tror att de har extra enzymer som ger energi, så de växer i sina alltför stora kostymer. Ska vi vara krassa, öden och passa det man tar på sig stå sig. När får vi se någon som tror på en kostym som är lagom stor? Gubbar i för stora kostymer, vi vill inte se någon ny mer. Kan man må hända få den att vända, trenden med för stora kostymer. Vågar vi tro det, att det blir modet och accepterat. Och varje stegat har för stor kostym förlegat. Och så är de borta jättefort, alla dessa gubbar i för stor. Gubbar i för stora kostymer lyder då från oss anonymer. Och till nästa tipp, släng dem där och slipp fylla med för stora kostymer. Ingen skräddare syner några fler för stora kostymer. Vi vill slippa se även en som det. Gubbar i för stora, gubbar i för stora, gubbar i för stora kostymer.
Du lyssnar på NR Bohuslän, en del av Nordisk Radio.